så, god morgon, god middag på er. Vad roligt att vara tillbaka i Sollentuna, har vi så gästat er tidigare. Och då är det ännu roligare att få komma tillbaka igen. Det är roligt att ha det här upplägget också, med mat och med gemenskap. Och jag har fått mig lite mat nu, precis. Och jag tänkte att vi gör så som Ola sa, att jag talar med en hygglig stund. Och sen hinner det här sjunka ner lite. Och då ska jag tala om det som möjligtvis gör oss lite bekymrade. Och det är ganska nyttigt att vara det, att ta reda på hur det faktiskt är i landet. Och sen så ska vi ta lite kaffe eller vad man vill ta i påfyllning. Och så ska jag förhoppningsvis hjälpa till att bygga upp er lite grann igen. Och ge lite inspiration till hur vi kan tänka som kristna i hela land som vi bor i. Ni har fått en presentation av mig redan. När jag är klar här idag ska jag åka hem till min familj i norra Småland. Jag har en fru och fyra barn och ett Porsche-rum. Och till vardags som sagt då arbetar jag för Tankesmedjan Kaffeinstitutet. Direkt där sedan några år tillbaka. Jag var hos Ola igår och samlade några av det här gänget och berättade om vår verksamhet och vårt arbete. Nu har jag lagt broschyrer på borden här så du kan ta med dig hem och titta på och läsa igenom om vårt arbete. Jag ska inte göra någon längre utläggning om det idag. Men titta gärna i broschyren och känner du en maning att du på något sätt kan vara med och hjälpa. En del är duktiga på att skriva, då kan man hjälpa till att skriva, en del är duktiga på andra saker. Och många kan vara med och be och ge. Så att vi har inga offentliga bidrag på vårt arbete, men den som har möjlighet att vara med och ge månadsgåva får jättegärna överväga det, så har jag en sån här autobiroblankett med mig. Och då ska du få en bok med dig också gratis. Jag har lite böcker med mig på min fritid, när jag inte ägnar mig åt forskning och klappan och andra uppdrag, så skriver jag diverse böcker också. Lite fritid ska man ju ha i livet. Och min akademiska profession är att jag är historiker. Och då skrev jag faktiskt för något år sedan en bok som jag var helt oväntad om att skriva själv, och ingen hade skrivit den förut. Tycker jag var konstigt, för det var en uppenbart bra idé. Vad skulle hända om världens främste detektiv skulle undersöka världens mest omtumlande försvinnande? Och det blev den här boken som jag kallar för Sherlock, Fallet med den tomma graven. Vad skulle hända om vår vän på Baker Street skulle ta sig an det här antika mysteriet och verkligen så kritiskt som möjligt gå igenom källmaterialet och se vad vet vi hände den här märkliga påskhelgen i Jerusalem för 2000 år sedan, och vad ska vi dra för slutsats, vad är lösningen på fallet med tomma graven? Det var otroligt roligt att skriva. Och det finns både på svenska och faktiskt också på engelska för den som läser engelska eller känner någon som läser engelska. Passa också bra nu i påsktid, för den börjar den här berättelsen på aftonsdagen och slutar på påskdagens morgon. Spännande. Och i anslutning till det som vi pratar om idag, om Sverige och vilket typ av land Sverige är, hur vi ska förstå det och också vilken strategi vi ska ha som individuella kristna och som församlingar och samfund och organisationer. Hur ska vi tänka i vår märkliga tid? Och här är en liten bok med mig som heter Till vem skulle vi gå? Jag är lite förtjust i att låna boktitlar av andra. Vem sa det? Till vem skulle vi gå? Petrus. Men Jesus på något vis hade utmanat dem, som han brukade göra, och ställde dem inför utmaningen att ni kanske också vill gå bort. Och Petrus säger, ja men som om man har funderat igenom alternativet, till vem skulle vi gå? Vi ser att du är Guds helige, vi tror att du är det eviga livets ord, och det är dig vi behöver följa. Så det här är en ganska enkel genomgång av det religiösa och ibland antireligiösa samhället som vi lever i Sverige idag, och hur vi kan tänka och agera som kristna. Det är en liten bok, kan man köpa för en liten penning. Och om du behöver flera, då kan jag skicka dig med ett sån här människorabatt också. Men det kan vara bra att ge bort till någon grupp eller sådär. Här är en större bok som heter Hopp för Sverige. Och utifrån det som jag ska berätta idag och utifrån när ni tittar på nyheterna, då känner man inte alltid hopp, utan man känner snarare hopplöshet. Men det här är ett sätt att beskriva för olika samhällsområden vad är Guds grundvision, så som den är uttryckt i skriften. Vad är nuläget? Vad är det som har gått snett på det här området? Och vad kan vara strategin att som individer och som församlingar och tillsammans upprätta de här olika områdena i samhället? Så vi har ett antal olika kristna från olika kristna organisationer som samlades och arbetade och bad och jobbade tillsammans under 2 års period, och sen blev det här manifestet. som vi har tänkt ska vara ett arbetsmaterial faktiskt fram till 2029. För då är det 1200 år sedan någonting hände. 2029 minus 1200. Då är det 829. Vad hände då? Anskar kom till Sollentuna med omnejd till Birka och evangeliet fick sin första ingång i Sverige och kunde börja omvandla det som, ja det fanns ju inte Sverige då, men det som skulle bli Sverige. Och sen har jag en bok med mig som heter Guldet blev till sand. Den har jag också lånat som ni förstår. Jag är jättenöjd med omslagsbilden som handlar om att det finns skatter i livet och i tillvaron, men de hotar att smula sönder till grus och sand, men det finns fortfarande möjlighet att rädda guldet. Så det här är helt enkelt en genomgång av vad jag har upplevt som vanlig privatperson och som vanlig svensk i vår tid. Hur ser man på olika områden att vårt samhälle förytligas, förbilligas, fördummas i vissa avseenden. Så att livets verkliga skatter håller på att trasa sönder. Men vad vi som enskilda och som församlingar kan göra för att, som det står, jag har som underrubrik, hur vi lät det verkliga livet rinna ur våra händer och hur vi kan vinna det åter. Paulus skriver till sin unge vän Timoteus om det verkliga livet och den verkliga skatten. Så att det är en genomgång av dagens samhälle också. Så här är egentligen tre böcker som på olika sätt tangerar det ämne som vi ska ha idag. Och så en som är historisk apologetisk som handlar om trons trovärdighet och budskapets trovärdighet och skriftens trovärdighet. Så, då tänkte jag att jag skulle hålla på en stund med det här uppmuntrade ämnet. Jag tänkte att jag skulle börja med en tavla. Varifrån kommer den här tavlan? Var har ni sett den? Det är ju i Sveriges riksdag. Det här är Sveriges nationalkonstverk. Den hänger i Peningshallen i riksdagen. Visst är den uppmuntrande? Det här är alltså en samling av lin från Sveriges samtliga landskap. Och den konstverket heter Linnet av ett landskap. Av Elisabeth Hasselgren Olsson. Och ja, ni ser vilken känsla ni får av den här tavlan. Det är 50 nyanser av blått. Och den uttrycker ett antal döda öar. Det finns ingen liv på den här tavlan. Och det är liksom symbolen som hänger i Sveriges riksdag som ska på något vis fånga det svenska. Inte är det lite intressant utifrån vilket land vi har byggt i Sverige och vad som är resultatet av det. Så vi ska titta på hur det som jag jobbar med i mitt forskningsarbete som handlar om hur Sverige blev det här extrema landet ute i hörnet av världens länder. Säkert flera av er som har sett den här skissen på där man sorterat in världens länder och befolkningar och de värderingar vi har. Det här är en värderingskarta som gör av World Value Survey som undersöker just värderingar i världens länder. Och på x-axeln, ju längre höger ut du kommer, desto mer individualistiskt blir ett land. Och ju högre upp på y-axeln du kommer, desto mer sekulärt blir ett lands värderingar. Och då ser man att länderna i världen grupperar sig på ett ganska naturligt sätt. Vi har de mycket traditionella, mycket grupporienterade länderna, ofta islamiska, som ligger längst ner i ena hörnet. Och det kan vi tycka att det finns problem med de synsätten. Sen finns det, om man tar de ortodoxa länderna, de som ofta har varit präglade av kommunistiskt arv, de är väldigt grupporienterade, inte alls individualistiska, men de har hunnit bli ganska sekulära, framförallt under kommunismens inflytande. Vi har de engelsktalande länderna som grupperar sig för sig till höger. De är ofta väldigt individualistiska, men inte så sekulära. Och så har vi det protestantiska Europa, som trots Luthers budskap om Kristus alena, skriften alena i centrum, så har man blivit väldigt individualistiska och väldigt sekulära. Och då har vi ett land som utmärker sig allra längst ut i hörnet. Där får ni inte Sverige. Så att när ni hör uttrycket landet lagom, då ska ni inte tänka på Sverige. För Sverige är allt annat än landet lagom. Vi är ett historiskt och internationellt sett mycket extremt exempel. Och det där är rätt att glömma när man befinner sig i den dagliga liksom, ruljansen i arbete eller i media och tänka att så här har det väl alltid varit och så här är väl alla länder. Men så är absolut inte fallet. Om vi ska hitta ett land lagom, då är det snarare Portugal. Det är i mitten. Det är landet lagom. Och Portugal brukar vi ofta då i Sverige avvisa så att de är ju hopplöst konservativa, hemskt land. Det kan inte ha någonting att göra med. Men de är ungefär lagom, om man ska säga det, internationellt. Så Sverige är väldigt långt ut. Och nästan alla föredrag jag har, vilken ämne det än är, så brukar jag inleda med den här. Därför att det här behöver vi ha som grund för att förstå vilket land vi lever i. Det är ett mycket speciellt land. Och frågan är, hur gick det här till? Och när jag började mitt forskningsprojekt så tänkte jag att det måste ju vara ett antal som har tittat på det här tidigare. Men det är det inte. Inte på det här mer övergripande sättet. Och då tänkte jag att ni ska få en koordinat med er och ha i minnet under tiden jag gör den här genomgången. Och det är koordinaten 2, 1, 3, 4, 5, 1, 3. Det kanske är någon som kan lista ut vad den koordinaten innebär redan nu. Men jag ska återkomma till den. Jag tror ni är ganska riktigt. Nåväl. Om vi nu säger att Sverige är ett sekulärt land, då kan det vara intressant att fundera över vad betyder det här begreppet sekulär? Var kommer det ifrån? Och det som är lite märkligt med det är att det är från början ett inomkristet begrepp. Det kommer från den kristna kulturen, från medeltiden. När man skiljer på, i latinet så finns det flera olika ord för begreppet tid. Till exempel aeum, som handlar om Guds eviga tid. Sen finns det också saeculum, som handlar om den världsliga tiden, ordet sekel. Och då fanns det ett antal klosterordnar som fanns inom klostret, ägnade sig åt den andliga tjänsten. De kunde odla och kunde göra kulturella verksamheter också, men de bodde inne i klostret och ägnade sig åt Guds eviga tid. Men så var det också ett antal ordnar som sa att, men vänta nu, vi kan ju inte bara vara instängda i vårt kloster. Vi måste ju faktiskt ut i världen, ut i seklet med Guds rike. Dominikaner, franciskaner och andra som sa att vi behöver ta Guds rike ut i världen. Och de blev sekulära klosterordnar, alltså som tog Guds rike ut i den här tiden. Det är ju lite annorlunda bakgrundsteckning. Men med tiden så kommer det att bli lite annorlunda då, att man flyttar över mer och mer verksamheter i sekulum, i den världsliga tiden, och kopplade loss mer och mer från Guds eviga tid. Och det här går ju stegvis i olika kulturer. Det finns en författare som heter Charles Taylor som har skrivit en jättetjock bok om den sekulära världen. Som säger att det som händer är att det dyker upp och växer fram ett humanistiskt alternativ som sätter människan i centrum istället för Gud i centrum. Och ett drag som är gemensamt i alla de här utvecklingarna är strävan efter autonomi. Det är ett lustigt ord på svenska. Och på grekiska så ger det mer perspektiv åt det kanske. Auto, själv, nomia, lag. Själv, lag. Att människan själv bestämmer vad som är rätt och fel. Människan själv tar sig rätten att avgöra lag och gott och ont. Och det här är på något vis en bärande del i både den individualistiska utvecklingen som vi ser i Sverige, men också den sekulära utvecklingen. Och om man tittar på de här olika teoretikerna som förklarar varifrån kommer sekularisering, då är nästan alla idag överens om att det krävs vissa processer som man aktivt gör i ett samhälle för att dra ett samhälle i den riktningen. Det är egentligen bara en forskare som håller fast vid att om ett land blir mer modernt så blir det automatiskt mer sekulärt. Och han heter Steve Bruce. Men han har sagt en sak som jag tycker är jättebra fångande. Han säger så här på engelska, och om vi översätter det till svenska. Om vi inte kan föreställa oss en vändning av den här ökade kulturella autonomin för individen, så måste vi se sekulariseringen som en enkelriktad process. Det kommer alltid fortsätta så länge man fortsätter förkunna individens autonomi. Och jag tror att det är en riktig beskrivning, för det är det vi ser i Sverige och det är det vi har sett i andra länder också. Att försöker man driva tesen att individens oberoende är det högsta av alla bud, då kommer naturligtvis Gud att stanna längre och längre bort. Om vi tittar på Sverige så har jag studerat partiprogram för alla de fyra dominerande partierna under 1900-talet, inte kommunisterna. Och inte heller KDS som kom senare. Men då har jag jämfört dem vad de säger om vad ska vara grunden för samhället. Om man då tittar på de partierna som inte är socialdemokratiska, då har de en mycket starkare kristlig grund under 1900-talet än vad vi kanske tänker oss. Om jag börjar med Bondeförbundet, numera Centerpartiet, så sa de till exempel i sitt program 46 efter kriget: Landsbygdspartiet Bondeförbundet vill på nationell och kristen grundval arbeta för vårt svenska samhällets välfärd och förkovran. Den kristna grundvalen, det var självklart att det är det vi ska bygga vårt samhälle på. Sen på 50-talet så kom de på att det är många som inte är bönder längre, så vi måste byta namn på vårt partiet, så vi byter namn till Centerpartiet istället. Men de har ändå en självklar grund. Den kristna livsåskådningen representerar med sin uppfattning om människovärdet en omistlig etisk tillgång. Och när det handlar om skolan så ska undervisningen i kristendom utformas så att det ger en positiv inställning till den kristna livsåskådningen. Och jag vet inte om ni har detaljstuderat Centerpartiets program av idag. Det tror jag inte att ni har. Men vi kan väl gissa oss till att det inte står så idag. Därför att det har hänt någonting i de svenska partierna. Men det var en självklar grund, även för Center. Och även fram till 1970, när Center då är på väg in i regeringsställning snart, med Torbjörn Fälldin och så vidare, så säger de att kristen livsåskådning och humanism representerar en uppfattning om människovärde som utgör en omistlig tillgång för vårt samhälle. Centerpartiet slår vakt om denna samhällsetiska grund. Då är vi framme på 70-talet när borgarna tar över makten i Sverige. Folkpartiet har ju den här bakgrunden att det fanns dels en frisinnad grupp och dels en allmänt liberal grupp som slog ihop sina påsar och bildade Folkpartiet. Och där trodde jag faktiskt att den frisinnade grenen skulle ha ett starkare inflytande, men det hade de inte. Utan deras partiprogram är under hela den här perioden ganska så sekulärt inriktad. Men det finns ändå vissa kristliga inslag. Som 1962 till exempel. De andliga och etiska värden som kristen kultur och humanistisk livssyn skapar ska bevaras och aktas som omistliga grundvalar för ett gott samhälle. Ni ser de här orden som återkommer. Omistlig, det är självklart och nödvändigt att vi måste ha någon form av kristlig kultur. Även om de inte är så kristliga som till exempel Bondeförbundet var. Högern, som sen skulle byta namn till Moderaterna då, på slutet på 60-talet. De har en otroligt tydlig kristlig grund. Både under 30-40-talet och om vi tar ända fram till 50-talet. 50-talet så står det att högerpartiet slår fast att Sveriges folk av ålder är ett kristet folk. Och att den kristna tron är en oumbärlig, uppehållande och renande kraft i samhället. Det är nästan starkare än vad vi har i vårt tidning i våra samfund och församlingar. Det är självklart att kristendomen är den grund som vi måste bygga vårt samhälle på. Och sen när de har bytt namn till Moderaterna då, så säger de till exempel 1969 att Moderaterna ansluter sig till den kultursyn och de etiska normer för mänsklig samlevnad som bygger på kristendomen. Och det kanske inte har detaljstuderat Moderaternas program heller, men vi anar att det inte står exakt så idag. Jag ska återkomma till just det partiet sen. Så att vi ser att grunden för flera viktiga svenska partier var väldigt starkt kristlig under 1900-talet. Men de var inte med och bestämde så mycket. För den samma parti som bestämde. Däremot så ser man under 60-talet och 70-talet att för alla partier så förflyttas det i mer sekulär riktning. Den kristna tron och den kristna grunden tonas ner under den här perioden. Och någonting är det som gör att de andra partierna tonar ner det. Ska vi ta det stora partiet då? Då har jag läst allt som de skrev. Jag tänkte först ska man ta lite talsamling här, men det finns ingen talsamling för Tage Erlander, så då tänkte jag läser allt. Så kan ingen hävda att jag har missat viktiga saker. Så då har jag läst allt som Per Albin skrev från att han blev minister 1920 i Hjalmar Brantings regering. Om man kan sammanfatta hans position så är han är helt enkelt marxist. Det är hans position. Han är inte revolutionär marxist, för de har gått till kommunisterna. Utan han är reformistisk marxist. Målet är klart och tydligt. Och där är det självklart att kristendomen är ingenting som vi har att göra med. Det är en annan rörelse. Det står för förtrycket mot arbetare och sådär. Det har funnits en konflikt på 1800-talet som han refererar till. Och han säger till exempel att jag tror inte det går att göra så mycket åt den där visaren, men än ungefär sådär. Jag kanske skärpar. Han säger till exempel att ni har hört att jag var med på en samling i Norge och vi sjöng den norska nationalsången och där handlar det ju en del om Gud och sådär, och det förstår jag att det sticker i ögonen lite och det känns lite konstigt för mig som socialist att sjunga det. Men vi kan väl se till andemeningen att jag vill liksom sjunga för landet. Men det finns ändå en tydlig distans. Vi har inte med det kristna att göra. 1929 startar kristliga socialistiska förbund, det som sen skulle bli broderskaparna. Och då blir det en diskussion, vad är det här? Ska de föra in kristendom i partiet? Och då svarar Per Albin att nej, jag måste lugna ner den här kritiken nu. Det är inte så att kristendomen ska in i partiet, utan det är så att att de är i första hand socialdemokrater, och de vill föra det socialdemokratiska budskapet in i kristenheten, och det är därför de liksom får finnas. Men jag tycker att det finns en distans mellan kristendomen och partiet. Om vi tar Tage då, Sveriges längste statsminister i alla bemärkelser. Han började ju sin bana i Lund, komma dit som student. Det var som den första föreningen han gick med i när han kom till Lund. En bibelstudiegrupp. Så han är en väldigt kristlig uppväxt. Hans föräldrar var väldigt hängivna missionsförbundare. Han hade den liksom grundsynen när han kom till Lund. Men under tiden som han var i Lund så kom han ner och gå med i en annan förening. Och då blev det att han bytte läger helt enkelt. När han kom ut i Lund och var han en stark och stabil socialdemokrat. Och det var det han verkade för. Så att han gjorde något slags ganska långsiktigt, livslångt uppbrott eller tonårsuppror mot det som han hade varit i. Däremot så är han inte så tydligt antireligiös eller antikristen. Han skriver inte någonting om det offentligt. Däremot i sin dagbok så skriver han ibland. Han blir väldigt arg på de som är för hängivna kristna. Dag Hammarskjöld till exempel. När han läser hans bok när han har dött. Ni kanske har läst några av er också, Vägmärken. Så blir han väldigt upprörd och sa, hur kan en så pass intelligent man vara så religiös? Det här verkar jättefarligt och destruktivt. Och när han blir ecklesiastikminister, går in i regeringen 1945, då ber han Per Albin att bli skild från vissa kyrkliga angelägenheter. Men det är mest att han tycker de är så tråkiga, han tycker de är så ointressanta. Så att Per Albin lösgör honom från dem, men de är noggranna med att inte säga det offentligt. Så att utåt sett så pratar han egentligen inte om tro och religion, men han är inte intresserad av det. Men det som händer är att han släpper fram andra mer radikala krafter bakom. Om vi tar Palme då, han är ännu mer så att han talar väldigt sällan om kyrka, om religion, trots att han skriver kopiöst mycket. Han är fruktansvärt produktiv. Men han för honom är det blind fläck. Det är helt ointressant. Och någon gång refererar han till när Moderaterna har haft en rikskongress. Då säger han lite så här överlägset att ja, jag hörde att på Moderaternas rikskongress då pratar de om monarki inom kyrkan och sånt där. De tyckte nästan inget om de viktiga frågorna som, ja, ni vet, de frågorna som partiet tycker är viktiga, som är mer materialistiskt inriktade. Och en gång så skriver han en spalt i någon tidning för att få en direkt fråga vad han tycker om statskyrkan. Och den tycker han inte, utan den bör man skilja från staten och så vidare. Men då svarar han någonting om det. Och så avslutar man att säga, och detta säger jag med en gäspning. För att markera, det här är ju för larvigt, det kan vi ju faktiskt inte hålla på med. Så att han visar, väver ibland in sådär att han tycker vi kan inte hålla på med det som är medeltida och liksom ålderdomligt. Men han säger väldigt sällan i form av direkta kritik och absolut inte i form av beröm mot kyrkan. Utan det är någonting som, det tillhör en svunnen tid, har absolut ingenting med vår tillvaro att göra. Och sen har de en lång diskussion i det här partiet om hur man ska tänka kring statskyrkan. Det verkar vara en jätteviktig del. Därför att de förstår statskyrkan. Frikyrkan förstår de inte alls. De talar väldigt sällan om frikyrkor. De tycker att det är något underligt, och vi förstår det inte. Men den stora politiska diskussionen har vi om statskyrkan. Ska vi ha den eller ska vi avskaffa den? Och i det allra första partiprogrammet som Socialdemokraterna skrev 1897 så formulerar man det så här. Religionen förklaras för privatsak, skolans skiljande från kyrkan, folkskolans utveckling till en för all gemensam kulturfordringar är uppfyllande medborgarskola. Det ska vara en medborgarskola, inte en kristlig skola. Religionen förklaras för privatsak. Det här verkar nästan som att det vore hämtat ur nutida humanisternas program. Väldigt tydligt. Religionen får finnas, men det ska vara en privatsak. Det ska inte ha någonting med samhället att göra. Skolan och kyrkan ska inte ha någonting med varandra att göra. Väldigt nära egentligen, de nutida humanisterna. De hade faktiskt på sin allra första kongress, 1887, så hade de en debatt där det var två läger. Där det ena sa att vi ska vara radikalt mot kristendomen i allt vi gör. Och en som sa, nej, vi ska köra lite mer privatsak. Och då röstade de. Och då stod Hjalmar Branting på det mer religionskritiska, där vi ska verkligen angripa religionen. Men de förlorade med två röster, för att det blev den här linjen som gällde. Och vad har hjälpt sedan dess egentligen? Och då har det stått i partiprogrammen formellt att vi ska avskaffa statskyrkan. Av kyrkan disponerade egendomen stannar i samhällets ägo. Det är ju Gustav Vasa egentligen. Kyrkan har någonting. Vi tar det. Det tillhör staten. Men det här genomförde hon aldrig. Inte förrän alldeles nyss egentligen. Och orsaken till det var att man insåg efter ett tag att det är mycket smartare att förändra statskyrkan inifrån. Till att göra den till den institution som vi vill ha. Det, som, det finns en avhandling av en som heter Daniel Aldunger som säger att det man skapade var en sekulariserad lutherdom. Det målet var att det ska bli en demokratisk och öppen och tolerant folkkyrka. Det hör ni om ni hör hur Svenska kyrkan definierar sig själv idag. Det är det som är målet. Att få bort det här med, jag tror att det man kallade för, precis, de sa att vi kan inte ha en prästkyrka där prästen är auktoriteter och prästerna ska bestämma. Men det måste vara en folkkyrka som är byggd på det sättet som andra politiska system i samhället är. Kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige och riksdag. På samma sätt ska vi styra kyrkan. Och det finns ju inget annat land i världen som har det systemet. Inget annat land, ingen annan luthersk nationskyrka. Utan där är det ju precis som, om ni ska ha ett församlingsmöte. Det, jag tror inte att ni funderar på, ja då måste vi kalla Centerns representant och Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna och så här vad de tycker. Det är ju ingen som gör det. Det finns ju inte den tanken. Men man valde att göra Svenska kyrkan så att politikerna tog över. Och då säger kyrkohistorikern Olof Bexell att det här var något alldeles unikt att sambandet mellan den gudstjänstfirande församlingen och den kyrkliga beslutsförsamlingen försvann. Det blev ett förvärsligande inifrån, ett rike som kommer att skriva sig självt. Det tycker jag känner igen något alltid från, va? Hur går det för ett rike som kommer att skriva sig självt? Det går inget bra. Om det inte är så att man vill att riket ska falla sönder. Och i den här processen, då var det två ledande personer som kanske inte är så jättevälkända. Ska vi köra en handuppräckning? Hur många känner till Atle Regnberg? Och han är den mest kända av dem. För hur många känner till Harald Wallén? Ja, intressant. Otroligt tongivande gestalter i hur man formar den svenska statskyrkan under 1900-talet. Regnberg var den mest framstående socialdemokratiska kyrkopolitiken på 10, 20, 30-talet. 30-talet när han blev Socialdemokraternas första ecklesiastikminister under Per Albin. Han inledde som en, så här, han stod i Hjalmar Brantings läger. Kristendomen och kyrkan är ålderdomlig, den är förnuftsvidrig, den är gräslig på alla sätt, den ska attackeras på alla tillgängliga sätt. Vad är min tillhörighet? Jag är, citat, ren hedning. Och det förkunnade han på alla sätt han kunde som skribent. Mycket svavelosande ur den sekulära världen. Men sen så började han omvärdera och utvärdera det här och sa att vi kanske ska göra så att vi inte bara släpper iväg statskyrkan. Vi kanske ska göra så att vi börjar förändra den inifrån istället. Det kanske är mer effektivt. Och det säger han, till exempel ska vi göra så att vi har kontroll över universiteten. Och ser till så att vi förkunnar en radikal liberal teologi i prästutbildningen. Då kan vi, citat, systematiskt genomsyra hela nationen. Och det här skriver han, säger han två gånger, så han har tänkt igenom det. Låta statskyrkoinstitutionen själv träda i avkristningens tjänst. Det är tydligt, va? Mycket tydligare så kan det inte säga. Säger han i boken Statskyrkans avskaffande, och han säger också i en riksdagsdebatt. Det är så han tänker sig statskyrkan, att vi ska använda den för att avkrista Sverige. Så det är en tydlig strategi. Och han säger att jag ser en utveckling där vi håller på att omvandla protestantismen till, citat, en ateistisk allmän religiositet. Man har andliga religiösa begrepp, men man har ingen gud med. Och det tycker jag är alldeles utmärkt. För då är kristendomen söderrike seglat. Då kommer man att knäcka kristenheten. Om det är bara så att statskyrkan är den enda samfund som finns i Sverige. Nu fanns det andra samfund som vi väl känner till. Men de förstod man inte, men statskyrkan förstod man, och den ville man driva i den riktning man ville. Och då kom man på att istället för att bara skicka ut statskyrkan, då satte man upp ett sexpunktprogram för hur man kan förändra den inifrån. Några av punkterna blev uppfyllda på 40-talet, någon på 50-talet, någon på 60-talet, och sen år 2000 så kunde man släppa kyrkan fri. Och då myntade han det här förslaget som jag tror att ni har hört det flera av er. Och han sa det i en riksdagsdebatt och han sa det faktiskt också i ett kyrkomöte. Han var den första socialdemokraten som lyckades bli vald till kyrkomöten. Han var jättenöjd med det, för de hade gjort om systemet så att även partipolitiker kunde börja bli väldigt valda dit. Att vi bygger om kyrkan till Kungliga Salighetsverket. Vi avskaffar biskoparna, vi inför någon slags generaldirektör för Kungliga Salighetsverket. Då har vi en religiös institution som inte är Kristi kyrka. Hallén då, han valde en annan strategi. Han var inne i kyrkan, han var präst. Han var visserligen med väldigt liberal teologi. Han blev anmäld till domkapitlet och kritiserad därför att han hade en väldigt, väldigt liberal teologi. Men han sa att jag är också politiker och riksdagsledamot. Han var riksdagsledamot i nästan 50 år. Otroligt inflytelserik. Och han hade en annan strategi. Han skrek inte och härjade och otrevlig som Engberg var. Utan mer lugn och saklig och sa att jag har en strategi att vi bygger om kyrkan från prästkyrka till folkkyrka under partiets styre och bygger om beslutsförsamlingarna. Och han sa på någon partikongress när någon sa att vi skickar iväg statskyrkan och låter den sköta sig själv, vi ska inte ha med den att göra. Då sa han, kan det verkligen vara god socialdemokrati att låta ett så viktigt livsområde leva fullständigt i sitt egna fria liv? Det kan vi ju inte. Det är en retorisk fråga. Det är klart att vi måste vara med och styra den och påverka den. Frikyrkorna finns, men den här kallar de för sektkyrkor. De står väldigt långt ifrån vad vi står för. Väldigt konstiga. Det är demokratiseringen av statskyrkan vi ska arbeta med. Och han gör det, får igenom det på både församlingsnivå, stiftsnivå och också i kyrkomötet. 1949 så gör man om kyrkomötet så att de sekulära politikerna blir majoritet. Och då kan man göra som man vill. Sen. Och då sa han i riksdagsdebatten där, och det tycker jag är intressant, att det är ju så att om vi nu gör den här förändringen, då skulle det kunna leda till en sekularisering inifrån av kyrkan. Men en verklig folkkyrka måste ta denna risk. Han tycker att målet att flytta över kyrkan i folket, alltså politikernas händer, var viktigare än att riskera att kyrkan sekulariseras inifrån. Vad har det blivit för resultat av en sån här inriktning då? Ja, Marita Ulfskog som var kyrkominister och definierade sig själv på direkt fråga som icke-troende. Hon sa inför skiljandet att den stora risken är att kyrkan, och det sa hon två gånger i den här intervjun, att kyrkan ska bli en kyrka för enbart bekännare. Det vore väldigt allvarligt. Det ska vara en kyrka för de som inte tror och kanske möjligtvis även för de som tror. Och det var så de arbetade målmedvetet i regeringspolitik för att förhindra detta. Kommer ni ihåg vad statsminister Stefan Löfven sa inför förra kyrkovalet? Då var det en lång intervju i kyrkans tidning och jag tror att flera av er läste ett referat från den. Då sa han så här. Kyrkan kommer att vara en intressant arena för socialdemokratin inom oöverskådlig tid. Inte bara överskådlig tid, utan oöverskådlig tid. Jag kan inte se slutet på det engagemanget. Kyrkan är en arena där man kan påverka politiskt. Då ska vi göra det. Det är ingen tvekan. Hur gick det i kyrkovalet utifrån det uttalandet? Ja, det gick jättebra. Det blev det största valdeltagandet sedan 30-talet i procent. Och det blev det största numerärt någonsin. Därför man utvecklade det till en politisk diskussion. I TV stod det en sverigedemokrat och en socialdemokrat och debatterade med varandra om statskyrkan, eller den före detta statskyrkan. Ingen av deras diskussion handlade om teologi och tro. Det handlade bara om partipolitik. Och så lyckades de dra ut sina väljare. Så socialdemokraterna ökade sitt röstantal med 100 000 röster och kommer fortsätta att bestämma över Svenska kyrkan inom överskådlig tid och för statsministerns vision oöverskådlig tid. Så är det med den kyrkan. Vilka det var som spred den här sekulariseringen var inte bara inom kyrkan naturligtvis, utan det var inom andra områden av samhället också, skolan inte minst. Och då frågar man mycket, då gör vi en gallup på det här då. Hur många känner till Alva Myrdal? Ja, det är fler. Hur många som känner till Stella Arvidsson? Det var inte lika många. Men de har haft otroligt stort inflytande över Sverige. Alva har skrivit kopiöst mycket. Stella har skrivit mer begränsat. Men de fick stort inflytande, inte minst i skolfrågan. Alva börjar sin livsbana som att hon hade en stark religiös brottningsmatch när hon var 16. Och försökte på något vis ärligt att bli en kristen. Men hon tyckte att hon misslyckades. Och då vänder hon sig mot tron och kommer att göra det under hela livet. När hon beskriver religionen och de etiska värden som kommer ur kristendomen, då visar hon på flera sätt att den är ålderstigen, den är passé. Hon är nästan som Palme, att hon vill inte beskriva den oftast, för att den är så ointressant. Men ändå så är den en så viktig del i samhället, så hon måste kritisera den. Hon vill forma istället en ny generation som formas av ideal som kritik, opposition och en sund självhändelse. Individen i centrum, uppror mot traditioner, det som hon kallar för den kristna asketmoralen. Det är där de sociala problemen ligger. Om vi kan koppla bort det, då blir människan fri och då blir vi lyckliga. Däremot så ser hon att det finns ju mycket religioner i världen, och framförallt under kriget när hon ser förföljelsen av judarna. Då tänker hon att om vi bara fick bort det här religiösa, då skulle de kunna ha det bra och bara vara med i samhället som alla vi andra, precis som de kristna. Så det hon föreslår är att införa någon slags ny deistisk religion, det vill säga att det finns något okänt långt där borta som inte har med världen att göra, som frimodigt rensade ut dogmgodset ur såväl kristendom som judendom. En sån typ av religion tycker hon kan acceptera. Hon skriver om sin vision hur hon ska skapa det nya samhället. Till exempel hur man ska skapa storbarnkammare, som hon kallar det. Ungefär en ny, modern, jättestor dagisavdelning. Och det tycker hon, det är jättebra, det är så vi ska driva det. Men det finns en grupp av personal som vi bör undvika. De som har drivit olika typer av barnomsorg tidigare, det har ofta varit diakonissor. Men det säger hon, det där måste vi leva stått för. För de är inte bra, de är alldeles för religiösa. Och de kan inte vara med och uppfostra barnen. Utan det viktiga är att vi skaffar personal, citat, utan all konfessionsbundenhet. Det är också väldigt nära den retoriken som vi har i samhället idag. Och den kommer någonstans ifrån, den har formats någonstans. Sen blir hon ju, till slut blir hon minister. Men då har hon ju uppe i 65-årsåldern. Hon har varit ute i världen och haft massa uppdrag för FN och varit ambassadör och så vidare. Men till slut så får hon komma tillbaka och bli minister. Och då blir hon ju av alla funktioner som blir en kyrkominister. Hon är den första i sitt slag när de delar upp ecklesiastikministerposten 1968 till utbildningsminister och kyrkominister. Vem var den sista ecklesiastikministern då? Palme. Så det gäller att sätta rätt personer på rätt poster om man vill förändra samhället. Och hon är och besöker kyrkorna ibland. Både Svenska kyrkan och även dess frikyrkomöte. Och då håller hon tal som är väldigt intressant, för att de är strikt materialistiska. Ibland kan de berömma kyrkorna, men då är det bara när de uppfyller det som hon tycker går i linje med regeringens politik. Annars är det helt ointressant. Och det är klart, kyrkorna lyssnar på vad ministern säger. Det är klart att man känner en press att göra så att ministern blir nöjd och så att staten blir nöjd. Där har vi en frestelse. Stellan Arvidsson då. Han var studiekamrat med Tage Erlander i Lund. Och som 18-åring så kom han ut som ateist och startade tidningen Klarté. Kanske några av er som känner till den. Väldigt starkt socialistradikal tidning. Som var väldigt religionskritisk också. Han vill också ha en ny religion. Om vi nu kan bygga en ny religion som bygger på Marx och evolutionen och socialismens förmåga att bygga det goda samhället. Sen om det är vettigt att kalla det en religion är det tveksamt. Det kanske är någonting annat, men det var hans vision i alla fall. Socialismen ska komma och befria mänskligheten. Han skriver bland annat en bok som heter Kristendomen mot för, notera ordningen på begreppen, som jag faktiskt har haft i min bokhylla i många år och bara läser översiktligt. Och nu kommer jag tillbaka till den då när jag studerar de här i min forskning. Och han ville skriva den här boken för han ville ha fram en debattbok. Och det tog ett tag, men till slut var det faktiskt en biskop som kunde tänka sig att skriva för delen. Och han skriver ganska vettigt, biskop Torsten Bolin, men Stellan är starkare som liksom skribent och som argumenterande. Och han skriver inte att han förespråkar ateismen, utan han förespråkar gudfrihet. För det låter ju mycket trevligare, eller hur? Ja, frihet är ju bra. Så att vi ska ha gudfrihet. Och vad ska vi bygga på? Vi ska bygga på Internationalens andra vers, skriver han. Kan Internationalen bra? Har ni övat ordentligt? Första versen handlar ju om att tåg blir röda framåt, vandra och så vidare. Och andra versen. I höjden räddar vi ej hälsa, ej judar furstar står oss bi. Nej, själva vilja vi oss frälsa, och samtidigt skall vår frälsning bli. Det är en frälsningslära. Och det är den han säger, det är den vi ska förkunna. Bort med gudar och sånt där. Utan vi ska frälsa oss själva. Sen har de i diskussioner ibland på sina kongresser då, som handlar om att vissa säger, men vi kan väl kombinera det som är bra i kristendomen, det här med jämlikhet och frihet och broderskap och så vidare, som ju faktiskt finns i kristendomen. Aldrig i livet, säger Stellan Arvidsson. Det ska vi inte göra, det är två motsatta system. Kristendomen har Gud i centrum, den humanistiska socialismen har människan i centrum. Det är två motsatta system och de kan inte prata med varandra. Intressant. Det är intressant med sådana personer som är raka och tydliga i sin kommunikation. Han bildar ett förbund som kallas för Förbundet för religionsfrihet. Det låter jättebra. Jättepositivt. Och när han har startat det, då skriver Tage Erlander i sin dagbok, citat, finns det någon sån dubbelidiot som Stellan Arvidsson? Här har han startat ett ateistiskt kampförbund när jag försöker liksom lägga locket på, ta det lite lugnt här och skapa relationer. Och så förstör han allting. Och de ska ha relationer med de sovjetiska religionsfrihetsorganisationerna inom citationstecken. Och det egentligen handlar om är naturligtvis motstånd mot statskyrkan. Och när man väl får in att man kan gå ur statskyrkan, så alla ska gå ur och att vi ska motverka religionen på olika sätt. Så han är ju väldigt krånglig. Andra politiker försöker vara lite diplomatiska och bygga broar och sådär. Det kan inte säga. Han är också ordförande i Vänskapsförbundet Sverige, DDR. För DDR är det stora, det fantastiska landet som bygger den nya, befriade världen. Och det är klart att det går ju ett tag, men sen när de sovjetiska flyttvagnarna rullar in i Prag 1968 och han säger, det här är jättebra, vi måste stoppa det här hemska upproret, då går det inte längre. Och då slänger sotarna ut honom. För att han är liksom för extrem. Däremot så gäller både för Stellan Arvidsson och för Alva Myrdal att de får väldigt centrala roller i skolkommissionen 1946 som ska bygga den nya skolan i Sverige. Och Christian Braa, som ni kanske känner till, han har skrivit att på så vis så är Stellan Arvidsson, citat, Sveriges femte makthavare från krigsslutet. Han är inte så känd, det var inte många av er som känner till honom. Men han tycker att han är en större makthavare än vad Tage Erlander var. Därför att han fick fria händer och göra om den svenska skolan. Han fick pris också från DDR. För de sa, det här är ju helt fantastiskt. Här är en man som nästan på egen hand har kunnat bygga en ateistisk skola i ett demokratiskt land. Vilken kille! Så det man har gjort i skolförändringarna. Och det här har jag tagit rakt i materialet. Det är inte jag som liksom har friserat det här. Utan jag har tagit i materialet hur man har gått tillväga för att ändra. 1917 så fick Socialdemokraterna sin första ecklesiastikminister i form av Verner Rydén när man kom in i en liberal regering. Och då börjar man genast att förändra skolan för man ser att det här är en viktig plats. Och då gjorde man så att man plockade bort katekesen ur skolan, man minskade på bibelundervisningen och sa att vi fokuserar på Jesu etiska undervisning och bergspredikan. Det är där vi ska ha centrum i skolan. Men det fanns ju fortfarande naturligtvis kristendomsundervisning. Det fanns ingen tanke på något annat. Sen började man då efter kriget att tillsätta skolkommissionen. Och då uppstod den lite fascinerande situationen att man hade format den här kommissionen så att man hade fler socialdemokrater än alla de andra partiernas representanter och civilpersoner tillsammans. Så man visste att nu är vi trygga, vi vet att det är vi som bestämmer, även om vi har andra med oss. Och då hände det märkliga i början på oktober 1946 att Per Albin ramlar ihop och dör på pendeltågsstationen på väg hem till en av sina två familjer. Han var ju veganist. Men det skrev aldrig pressen om, för man tyckte det är en privatsak, det skriver inte om. Och Tage Erlander får lämna sin roll som ordförande i skolkommissionen och hoppa in och bli statsminister istället. Det innebär att hans plats blir tom. Då är det ett jämnt antal personer i kommissionen. Och de är överens om allting. De skriver om en massa pedagogiska saker. Kan man komma överens om? Utom två saker naturligtvis. Och det är här stridsfrågan står. Och det är kristendomsundervisningen och morgonandakten. Som de radikala sa, det här måste bort. Det kan inte ha en plats i en modern skola. Och det gjorde jag faktiskt så igår. Att jag satt på Kungliga biblioteket. Och beställde fram breven som jag skickade. Från Alva Myrdal till Stellan Arvidsson. Och de finns bevarade i Kungliga biblioteket. sex brev och några är inte så innehållsrika. Men några är jättespännande, för de är från den här processen där de skriver till honom om hur de ska gå tillväga och väga orden så att de får igenom så mycket som möjligt av sitt mål att få bort det här. För de inser att vi kommer inte att få en konsensus på det här. Och då gör de en omröstning. Och då är det så att två av socialdemokraterna i gruppen, dels den nya ecklesiastikministern Josef Weine och en annan som arbetar med fattigvårdsfrågor, de känner att det här blir för drastiskt. Det här vill inte folket. Så att vi röstar med de andra och röstar för att behålla kristendomsundervisningen och morgonandakten. Och då slutar omröstningen 6-6. Och då får ju ordförande, det vill säga ecklesiastikministern, utslagsrösten. Och det innebär att det här behålls. Annars hade det varit så, till exempel att Per Albin inte hade ramlat ihop och dött, då kanske kristendomsundervisningen och morgonandakten hade försvunnit redan 1946. Men nu blev det kvar i alla fall nästan 20 år till. Och Stellan Arvidsson är ursinnig. Hur kunde det gå så här? Så då fick de i alla fall igenom. Och det var han väldigt nöjd med. Och Alva också. Frasen att vi gör undervisningen objektiv. Därmed i praktiken icke-kristen. Och citat, utan att auktoritativt påtvinga eleverna en viss åskådning. Och det är väl ingen som tycker att vi ska påtvinga eleverna någonting. Det tycker inte jag som kristen lärare heller. Men det man la in i det är naturligtvis att det ligger en religionskritisk agenda och grundton i det. Sen jobbar Stellan oavbrutet och målmedvetet under de närmaste drygt 15 åren med att skriva nya böcker som handlar om att den förlorande positionen hade egentligen rätt och det var den som höll på att vinna och borde ha vunnit och det är den riktningen vi ska gå. Så att kristendomen ska bort ur skolan. Vi måste bara jobba lite på det. Han skriver ett flertal böcker där han sammanfattar skolkommissionens arbete men lägger in sin egen ideologi i det väldigt mycket. 1955 tar han en ny undervisningsplan och den gamla har vi varit ända sedan 1919 då, så det behövdes ju. Där behåller man kristendomen och morgondakten men man gör det i försiktigare ordalag och det tar för lång tid att gå igenom nu men det där har gått igenom. Sen kommer då 1962 när man inför den nya grundskolan. Alla elever ska gå i samma skola. Det är en del av poängen i det. Det andra är ju, ska vi ha kristendomsundervisningen? Kan vi få bort det på något vis? Nej, man är inte beredd att ta det steget därför att folk vill inte det och de flesta politiker vill inte det. Däremot så flyttar man det längre ner i listan. Det är ju ett sätt att visa att det inte är så viktigt som det var tidigare nu stod först. Morgonandakten finns inte längre. Den finns en morgonsamling och den kan ha lite olika innehåll. Men morgonandakten har man smugit undan lite grann. Sen kommer den stora förändringen, kommer till gymnasiets läroplan 1965. Och då är det säkert flera av er som är så gamla så att ni kommer ihåg den här processen. Och ni kommer ihåg diskussionen efter den statliga utredningen som föreslog att nu tar vi bort kristendomsundervisningen. I den här läroplanen i gymnasiet 1965, då gör man en rejäl, kraftfull, sekulär sväng. Grunden och poängen i skolan förändras från att ha kunskapen i centrum till att, citat, utveckla självständigt och kritiskt förhållningssätt. Det är en ny grundsyn. Det är den här autonoma grundsynen. Självständigheten i centrum. Självständigheten från Gud, från traditioner, från lärare och så vidare. Det blir en annan skola. Det får inte längre finnas morgonsamlingar med religiöst innehåll. Men nu är det flera av er som har gått i skolan efter 1965 också och vet att det har förekommit naturligtvis. Därför att lärarna ville ha det och föräldrarna ville ha det. Men det var ändå en politisk ambition att nu ska det bort. Inslag av bekännelsekaraktär får heller inte förekomma i undervisningen. Samma formulering som används i nuvarande debatt som ni känner till. Kristendomsundervisning har nu ersatts av nya ämnet religionskunskap som säger, och man märker att attityden till kristendomen är väldigt negativ. Till exempel säger man att naturalismens positiva insatser bör särskilt framhållas. Och det kan man fundera på om man tycker att naturalismen, åsikten att allt är bara natur och materia, finns inga objektiva värden. Om det verkligen är så positiva insatser. Sen är det en intressant poäng i hur man använder små och stora bokstäver tycker jag. Undervisningen ska behandla visserligen gudstro och kristustro, men Gud och Kristus ska man inte studera med stora bokstäver. Däremot så är det viktigt att man studerar Marx och Freud. De har stora bokstäver för att de är viktiga personer att granska vad de säger om religionen. Vet ni vad de säger om religionen? Den är inte bra. Så att attityden var ju jättenegativ. Och här kommer koordinaten då tillbaka som jag sa innan. Det här resulterar i Sveriges största opinionsyttring någonsin. 2,134,513 svenskar skrev under, vill inte ha det här. 42% av den röstberättigade befolkningen. Om vi skulle göra en namninsamling idag i kristenheten och fick upp 1% av det här, då skulle vi tycka att det var en fantastisk framgångsrik opinionsyttring. Här var det fler än som röstade på Socialdemokraterna i nästa val, när de vann valet överlägset som vanligt, som skrev under den här opinionsundersökningen, eller namninsamlingen, och regeringen var att slumpa i det. Och här någonstans kändes det som att här slog de ner motståndet och det orkar inte riktigt resa på sig efter det. Det är min känsla. 1963 på hösten gjorde man namninsamlingen och sen på våren 1964 så tog Lewi Pethrus igång med KDS och så vidare, så att vi måste ha en motpolitisk rörelse. Men de kom ju inte in i riksdagen utan det blev en annan inriktning. Och sen nästa läroplan, Lgr 69, då hade man genomfört det sekulära perspektivet helt och fullt även i grundskolan. Så man gjorde alltså om grundskolans läroplan nästan omedelbart efter att den hade gjorts 1962. Så man ville dra det i mer radikal riktning och det var dags att sätta igång när man redan var igång. Så för att landa lite grann nu då, innan vi tar kaffe och förhoppningsvis uppmuntrar oss någonstans. Men det är viktigt att se saker så som de faktiskt är för att förstå landet. Resultatet beror dels på politiska processer som jag har jobbat med nu och berättat om nu, men det finns ju också andra personer naturligtvis, i kulturen, i filosofin, vi har Tingsten, vi har Hedenius, vi har Ingmar Bergman och andra som är så radikalt antikristna i sin retorik och agenda som påverkar Sverige under den här perioden också. Vi har fått en statskyrka, eller före detta statskyrka, som är världsunikt politiserad och avkonfessionaliserad, att bekännelsen är inte det som bär kyrkan. Vi har fått en offentlig skola som är väldigt negativ till religion, framförallt kristendomen. Och det är inte för att jag har någon upplevelse av det, utan för att det är det som forskningen säger. När man har undersökt hur ser svenska klassrum ut och hur ser attityden ut i svenska klassrum. Och där håller vi på, som parentes, med att göra en sån intervjustudie nu i Klaffarinstitutet för att belysa hur ser det ut den här atmosfären, hur upplever kristna ungdomar sin vardag i skolan och vad ska vi dra för slutsatser av det, vad vill vi säga till politiker och beslutsfattare utifrån den här insikten. Vi har också i kulturen och över hela fältet så har vi någon slags gemensam motvilja så fort någonting dyker upp som är motsatsen mot autonomin. Och det här uppträder ofta i tre former. Gemenskapen riktar man sig mot. Familjer och andra typer av naturliga gemenskaper. Det måste brytas loss så att individen får vara fri. Autoriteten måste rivas ner. Det heliga, det vill säga kyrka, Gud, allt som är relaterat till det, behöver också rivas ner för att det kan hindra individens frihet. Så att i vår tid så har individens autonomi blivit det högsta av alla bud och där alla moraliska och politiska och kulturella situationer värderas utifrån den grunden. Det tror jag ni märker när ni tittar i media, tittar på liksom diskussionen. Det är det att värderas utifrån. Samtidigt så är vi ett land som har 1000 år av kristen tradition, snart 1200 år om man räknar från Anskar. Det betyder någonting. Det ligger någonstans i hjärtegrunden och i kulturgrunden. Och vi ser tecken på en motreaktion. Och det är den lilla gnistan som jag lämnar oss med när vi tar en paus. Då tar vi andra halvlek. Så här gör man ibland. Och först så är profeten här i Bibeln också. Men först får man riva ner lite. Och sen får man bygga upp det förhoppningsvis efteråt. Jag glömde säga innan också. Vill du ha Klaffarinstitutets nyhetsbrev på mejlen så kan du skriva upp din mejladress där man lyssnar. Det glömde jag säga. Och vill och känner du att du har möjlighet att vara med och ge en gåva så är vi jättetacksamma för det också. För det gör att vi kan fortsätta det här arbetet med att skriva rapporter, ordna seminarier och vara en tydlig kristen röst i det mycket speciella land som vi är i Sverige idag. Nå, finns det något tecken på motreaktion? Finns något tecken och anledning till hopp i den här världen som verkar vara så oerhört gudsfrånvänd? Och då tänkte jag visa två böcker som förvånande nog har nästan samma omslag, fast väldigt olika böcker. Den ena är skriven av en framstående ateistisk historiker som heter Peter Watson, som han skriver en lång redogörelse om den gudlösa tidsåldern. Hur ateismen har liksom vunnit seger över västvärlden, han beskriver, tänk vad det har gått framåt här. Men sen är hans avslutningskapitel så intressant. Och jag skrev en ledare om det här i Världen idag för ett halvår sedan eller något sånt där. Där jag gick igenom och tittade på det här. Hans avslutning är jätteintressant. Där han skriver att ja, visserligen har vi vunnit seger, men det har inte blivit så bra. För att om vi bygger den gudlösa världen, då har vi egentligen ingen mening längre att bygga någonting på. Vi har inte längre någon grund för moralen. Och det finns ett antal andra brister och det verkar som att de religiösa, de lever längre, de verkar vara friskare och på något vis må bättre. Men ändå så är det ju så att jag köper den gudlösa linjen, så vi ska köra på den ändå. Men vi verkar ha vissa brister i vår ideologi. Det kanske inte räcker till människans behov riktigt. Och så med samma färg så kom också för ett år sedan Joel Halldorf skriva bok Guds återkomsten. Man kan tänka att han är trosfrisk i överkant ibland när han beskriver hur starkt Guds återkomst är i samhället. Men han har en del poänger som verkligen är riktiga. Hur den här bristen i samhället och också det som finns i människans inre visar på att Gud och religionen är på väg tillbaka i samhällsdebatten som den absolut inte var. Om vi tänker det tillbaka till kanske 80-talet, då var religionen så liksom helt passé, men har kommit tillbaka i samhällsdebatten. Och vi är en av de rösterna som förhoppningsvis är med och bidrar till det. Men de har samma färg, det var lite skojigt. Och då är det på väg in i ett samhälle som vissa kallar för, ja, kanske det är ett postsekulärt samhälle efter det sekulära intåget. Hur det blir det samhället, det vet vi inte ens, för vi är mitt i den processen. Vad kommer det att gå i för riktning? Och hur kommer det att bli? Det vet vi inte. Men jag tycker det var en intressant, och då frågar vi tillbaka partipolitiken om jag inte missminner mig i min presentation. Just det! Vår vän Ulf, han höll ett jultal för 1,5 år sedan blir det ju nu då nästan. Så jag tyckte det var helt otroligt bra faktiskt. Utan några partipolitiska analyser i övrigt så gjorde han en väldigt bra analys av den här tiden som vi har varit i. Som säger att ja, vi har drivit individualistisk linje och hans parti har ett individuellt perspektiv, det har det ju. Men vi förstår att människor inte är atomer. Självförverkligande sker i samspel med andra. Det kanske inte är så bra att människan, mannen, är ensam. Mannen kanske behöver andra. Och han säger att människor i världen som är sekulariserade land vill tro på någonting, inte bara veta någonting. Det är ändå lite insiktsfullt, tycker jag. Lite hopp ska man se i våra politiker. Och han säger att nu försöker Moderaterna då göra ett nytt idéprogram. Det kanske blir jättedåligt, det kanske blir jättebra, det kanske blir mitt emellan. Det har jag ingen aning om. Men han säger att där ska fokus ligga på hur fria människor också kan få leva i gemenskap. Det tycker jag är hoppingivande. Att det finns åtminstone några politiker som säger att det här med att man splittrar på människorna, det är inte riktigt bra, utan gemenskap behövs. Sen var det ett samtal i Människor och tro häromveckan. Marie Demke, om ni känner till henne, hon är gift med Ulf Bjereld, socialdemokratiska broderskapsledaren. Och de har ju skrivit böcker jättemycket om till exempel den här upprorsrörelsen på 68-rörelsen. Men också på ett väldigt intressant självrekryterande sätt. Och skrivit om att en del av de här sakerna, det blev nog inte riktigt bra. Konsekvensen av 68-rörelsen och frihetsrörelsen, liksom frigörelserörelsen. Och så sa hon en formulering som jag tyckte var intressant. Att vi talar ofta om behovet av en sekulär stat. Men jag kanske funderar på om man i dagens läge borde tala mer om en neutral stat i förhållande till olika religioner. För sekulär stat i den här betydelsen har ju fått intrycket av att religionen ska vi inte ha att göra med. Religionen ska bort ur det offentliga rummet. Det kanske är bättre att ha en neutral stat där man låter de olika religiösa intrycken liksom vara med och tävla om inflytandet i offentligheten. Det tycker jag, det är inte så dumt formulerat. Det skulle man kunna gå vidare med det samtalet. Om vi då tittar på den större vändningen i världen, där man då tänkte sig under 60-talet att religionen är säkert på väg bort och kommer att vara utdöd om några årtionden. Så har det inte blivit. Här är en statistik om religionerna i världen från 1900 och fram till, som man gissar, då 2025. Och då ser vi att den kristna befolkningen är ganska så stadig över världen. Muslimska befolkningen ökar kraftigt, inte minst därför att de är i länder i världen där befolkningen ökar kraftigt. Men titta på de icke-religiösa, på de ateistiska. 1900 så finns nästan inte den här staten. Sen kommer kommunistiska regimerna och tar över och gör ateismen till statsreligion. Och är jättestark 1970. Och de tänker att hela världen kommer att vara som vi om några decennier. Men ni ser att den staten minskar. Och den förväntas fortsätta att minska fram till 2050. Det vet vi inte helt säkert, men det är en intressant utveckling och en intressant trend som de beskriver, de ledande religionssociologiska forskarna. Det är inte så att gudlösheten självklart håller på att ta över världen, utan då är frågan, vilka grupper kommer att fylla det tomrum som i så fall den postsekulära kulturen kommer med? Och då finns det de som har jobbat mest med World Value Survey som säger att det är ingen tvekan om den traditionella sekulariseringsteorin behöver uppdateras. Det är alldeles uppenbart att religionen inte har försvunnit från världen. Den verkar inte heller vara på väg att göra det. Peter Berge är en religionssociolog som skrev massa böcker på 60-talet om att religionen är på väg bort. Men när han blev äldre, han dog för 2 år sedan, då skrev han att världen är ju lika stark religiös som den någonsin har varit. Det betyder att en hel grupp med litteratur som om det här har haft helt fel, och jag har själv varit med och skrivit den litteraturen. Det är bra med lite sund självreflektion, det är inte alla som vågar det. Ni kanske har hört om det här samtalet som före påven hade med Jürgen Habermas, den marxistiska sociologen, som sa att vi är på väg in i en postsekulär värld, vi måste förstå att religionen har sin plats. Rodney Stark, historikern, har sagt ett citat som jag tycker det sammanfattar det väldigt väl. Efter nästan 3 århundraden av helt felriktiga profetier och missförståelser av både nutid och dåtid, så verkar det dags att bära sekulariseringstesen till begravningsplatsen för misslyckade teorier och där vi ska vila i frid. Det var ganska skarpt formulerat. Religionen är inte död. Frågan är vilken typ av religion och religiositet i privatliv, i människors liv, i församlingar, i samfund, i samhället som kommer att ta plats under tiden som kommer. Och sen märker man också på några av de här ledande figurerna. När de blir äldre så blir de mer reflekterande. Till exempel en sån som Bergman, de har inte pratat om honom, men som har ägnat så mycket antireligiös retorik i sina filmer. När han blir äldre, blir lite ödmjukare och väljer salmen, så tag då mina händer och led du mig, att saligt är mina länder och Gud till dig på sin begravning. Engberg, som var så hatisk i sin ungdom, som blir mer pragmatisk och ska förändra kyrkan under inifrån när han blir minister, blir from när han blir gammal. För han får inte vara med i krigsregeringen, han är lite för radikal och då blir han ut honom mot en högerpartist. Så han blir landshövding i Västerbotten. Och då hinner han sitta sig och läsa fromma böcker och prata med präster. Så att enligt de som träffade honom så dog han som troende kristen. Men han kan göra väldigt mycket annat på vägen. Alma Myrdal utvärderar också vissa saker och säger att vissa saker här blev inte så bra. Så att det är bra när sen ska syndaren vakna, som det heter i uttrycket. Och då är frågan. Blev det så här helt självklart i Sverige? Blev det den här minnet av ett landskap, döda öar, alldeles spontant? Eller beror det så på specifika processer som är unika för Sverige? Och då verkar det som att forskningen pekar på att det är det senare fallet. Sverige har inte blivit som det blev, bara helt automatiskt, utan för att man har drivit det i en viss riktning. Och frågan är, hur kommer det att gå i framtiden? Ja, det beror på vad vi gör, helt enkelt. Så enkelt är det. 1900-talet formades av att vissa personer drog Sverige i en viss riktning. Och det var inte många personer, men de fick fritt spelrum av regeringen att dra Sverige i den här riktningen. Och då kan man också tänka sig att om några få personer kan dra Sverige i den riktningen, bort från Gud, då kan också inte så många personer dra Sverige tillbaka till Gud. Och då tänkte jag, mycket av det som vi ser och har sett fångas egentligen det som Paulus skriver om i andra kor 10, när han skriver om tankebyggnader. Att det finns tankebyggnader som reser sig upp. Och hur ska vi hantera dem? Jo, vi kan bryta ner de tankebyggnaderna. Och då har jag valt 2 bilder här som jag fick illustrera det här. Och den ena är tagen i Sverige och den andra är tagen i Brasilien. Var står den här bilden? Kan ni?
Skåne.
Skåne, det är Vilk. Jag var undervisad i Ängelholm en gång. Och så sa jag till dem som jag var hos, kan vi inte åka och titta på Vilks sån här byggnadsverk.
Nej, det ligger för långt ut i skogen, det är lerigt och dant, det är för jobbigt.
Så då blev det inget. Men jag har en bild på det. Han har samlat ihop all bråd som han har hittat och har spikat ihop det. Det är inte meningen att det ska vara fint. Det är meningen att det ska vara fult. För Gud finns inte och livet har ingen mening i Lars Vilks föreställningsvärld. Det är liksom en tankebyggnad som reser sig upp för den gudlösa världen. Men den reser sig alltid upp. Har ni tänkt på det? När Paulus skriver. De reser sig upp mot någonting som är högre. Och om vi då tar Kristus statyn i Rio som exempel på det. Så står den stadigt. Och den som bygger på den grunden bygger också på någonting som är högre. Så att det reser sig upp mot kunskapen. Och med hjälp av den kunskapen så kan det också riva ner tankebyggnader som är falska. Vilken av de här kommer att stå om 100 år? Ja, det är inte Lars Vilks kan jag säga. Utan snart kommer nog länsstyrelsen att bestämma att det ska rivas ner därför att det är för farligt och man kan skada sig på det. Medan den som bygger på en grund som håller, den kommer att stå. Och det är en uppmuntran för oss som vill bygga på skriften. Och bygga på den kristna traditionen som vi tror faktiskt håller. Så, vad ska vi göra då? Har vi några råd att skicka med oss? Jo, vi kan läsa det Paulus skriver också i Romarbrevet 12:2. Att utmana tidsandan, låt er inte övertas av tidsandan, av denna tidsålders väsende, av denna tidsålders ideologi. Som är så radikalt individualistisk och sekulär och kräver att alla ska omfatta det i Sverige. Men det måste vi inte alls. Utan istället så kan vi utmana och förmedla det som har försökt brytas ner. En god förmedling av gemenskap. Församlingen kan vara en god gemenskap. Inte en farlig, en destruktiv gemenskap. Det finns sådana risker, det vet vi. Men det finns också en god gemenskap som förmedlas i apostlärningarna på. När man lever i gemenskap med varandra. Vi kan förmedla en god auktoritet. Trovärdiga auktoriteter och ledare som inte lever bara för sig själv. Utan för att betjäna andra. Vi kan betona den helighet som människan faktiskt söker. Hur mycket man än har försökt utplåna religionen i olika länder så gör den inte. Därför att människan har fortfarande samma Jesusformade hål i sitt inre. Och om vi arbetar så vinner vi förtroende. Om vi försöker anpassa oss till världen så kommer vi aldrig att vinna förtroende. Och det var det som många tyckte också om kyrkan. De bara liksom slinker runt här och anpassar sig. Och därför så har vi ingen respekt för dem utan då jobbar vi på att förändra dem så mycket vi kan. Och sen försöker jag ta som exempel, både för mig och i det jag gör och säger, och det kan jag ju också göra. När de dyker upp de här ursinniga, de är ofta ursinniga exemplen på att individen ska bryta sig loss från allting, det är det vi ska jobba för. Utmana det. Är det här riktigt gott? Utmana det på skriv mot det och säga att det finns en annan verklighet och en annan livssyn som vi tror är bättre för människan och bättre för samhället. Ibland kan man förkunna med skriften, ibland kan man förkunna med det som alla människor förstår oavsett om de är kristna eller vanliga sekulära svenskar. Alla förstår att det finns det sanna, det goda och det sköna. Det kan vi förkunna istället för Lars Vilks som är det fula och det icke-bestående och det meningslösa. Därför att människans hjärta och människans samvete är vår vän. Det är inte vår ovän. Utan det människor upplever att detta är inte rätt, detta är inte gott. Det kan vi knyta an till. Och förkunna det som är rätt och gott. Vi talade igår när vi talade om Trappan Institutets bakgrund. Så talade om Wilberforce. Som kämpade uthålligt. Och lite grann utifrån den här devisen som man ofta kan uppleva. Att ibland så struntar de igen. Det är den vanligaste strategin ska jag säga när man presenterar någonting. Att man försöker tiga ihjäl det. Har man lite tur, då börjar de skratta åt en istället. Det är bra, för då tar de in i alla fall på allvar och de hånar en och talar illa om en kanske. Går det ännu bättre så hoppar de på dig som person. För det innebär att då förstår de att jag kan inte ge mig på själva sakfrågan utan jag ger mig på personen. Det är ännu bättre. Fast det är lite jobbigt också naturligtvis. Och när de har gjort det och inte vinner då, då vinner du. Så vill vi tänka. Så gjorde Wilberforce också. Han har samma motion, höll samma tal i parlamentet om slaveriet. Vi måste avskaffa slaveriet, vi måste avskaffa slavhandeln. Och för varje gång så hånade han honom och röstade ner honom. Men till slut så bröt sanningen och rättfärdigheten igenom. Och vi kan lära av dem som har hållit ut i motståndet. Jag har ett citat här från Churchill. Som man säger, mitt under kriget, när allting verkar vara på väg att ta slut. England är det enda landet som står upp. mot nazismen. Och trycket verkar så svårt så att det verkar som att vi ska ge upp. Men han säger, vi ska inte göra det. Vi ska aldrig ge upp. Även när fienden verkar så stark som den gör. Och till slut så vann även dem. Och vad har vi för uppdrag slutligen? Ja, samma uppdrag som vi har haft i 2000 år. Det har inte förändrats någonting. Uppdraget är att, ja, bakgrunden är ju, vad säger Jesus? Var ligger makten? Ja, den ligger hos Jesus. Den låg hos Jesus, och den kommer fortsätta att ligga hos Jesus. Därför kan vi gå ut och göra alla folk till lärjungar, döpande dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn, lärande dem att hålla allt vad jag befallt er. Då ser jag den med er alla dagar intill tidens slut. Det är en bra uppmuntran. Det är en bra inspiration. Och den tar vi med oss. Amen.
Ja, tack så jättemycket Per för den här omtumlande och inspirerande föreläsningen. Vi tar med oss de här tankarna. Och klockan är kvart i, så vi har en kvart på oss nu för frågor. Ja, så känner ni emot här nu att ställa frågor till Per. Ni kan antingen komma fram, eller om ni har hög röst så hör vi det ändå.
Jag tänkte bara på en sak. Alltså just det här med om parkeringen är reversibel eller.
Ja, just
det. En sak som man ser väldigt tydligt, det är när det är katastrofer.
Ja.
Då plötsligt, dels så blir det mer gemenskap, dels vänder sig folk till Gud.
Ja.
Så båda sakerna motverkar ju exakt det här individualistiska artistiska tänkandet.
Ja, och vi har ju i vår kultur någon slags skräck för lidandet. Och det är ingen av oss som söker lidandet, det är inte roligt att ha. Men det märker så att när människan ställs inför lidande så ställs hon inför livet så som det faktiskt är. Och man tvingas närma sig varandra, man tvingas närma sig Gud och se att livet är ändligt. Det finns något större än att bara jaga vidare i ekorrhjulet. Så att det vittnar någonting om människans sanna jag. Ta en utav
ett
tag.
Ett hopp i det här är att man ser exempelvis på yogans utredande. Människor verkligen. Och att liksom fånga upp det sökandet på olika sätt. Så jag tänker att vi är bara liksom avkristnade. Det visar verkligen att människor, ja, verkligen sökt någonting. Och så har det varit synligt. Man har dragit sig till just den liksom, religionen utan att veta om att det är religion. Men det är någonting som jag ser också som hoppfullt i det hela. Alltså att det finns att bygga på.
Det finns ju en insikt i alla människor om att den här materiella världen är inte den enda som finns, utan det måste finnas någonting mer. Och då söker man sig ofta då till något opersonligt, något som inte ställer några krav på oss, utan vi kan få definiera allting själva. Samtidigt så är det så också, jag vet inte om ni såg det, jag tror det var i Svenska Dagbladet i veckan, jag delade det på Klappans sociala medier, så var det en forskningsartikel om hur yoga och mindfulness drabbar människan, om hur det får negativa konsekvenser. Och det är jätteintressant, det är en kritisk sån där sak. Det är sånt som vi kan sprida, och sprida till många att reflektera över, är det här riktigt så bra? Eller finns det något annat som kan vara bättre för människans hälsa? Jag tror du var där.
Har du någon teori om varför det blev just Sverige som var mest har blivit mest sekulärt i världen? Nu har du ju berättat om de här personerna, det var jätteintressant. Men man kunde ju tänka sig att sådana personer fanns i andra länder också, som drev det starkt i en riktning. Och då tänkte jag just, kan det ha att göra med att vi inte har varit i krig? Och så kom det upp precis. Men vad tänker du? Det kunde ju lika gärna ha blivit så kanske i Finland eller England eller att det har blivit väldigt sekulärt.
Men i de flesta andra länder så man är medveten om att ondskan finns och att det finns skillnad mellan ont och gott och att det finns skillnad mellan krig och fred och att döden är en verklighet och så vidare. Och då märker man ju det i andra länder. Jag tror att ni märker det också. Då kan man andas lite friare ibland. Och sen så fort man kommer hem så hör man något på radio. Ja visst, här var det i Sverige. Ja. Så att det har nog påverkat. Och det kan man säga mycket om.
Det står också, genom nu ska jag lära er att bedja på ljus. Och precis vad du säger Ulla, jag tänker på Norge under alla vilken vecka som man hade där under alla världskriget till exempel. Sen tänker jag på dem, och så har man för det förut ut. 25% av vår befolkning flyttade till USA. Och de som flyttade, det var de religiösa, många av de kristna. Hade det sett annorlunda om de hade varit kvar, det är en hypotetisk fundering. Och då haft någon motgift mot det här som sker just nu. Det fanns en grund till någonting som plötsligt försvann.
Ja. Såg ni det här? Det var inte den här säsongen, utan den förra säsongen av Allt för Sverige. Det skrev jag också en text om, för jag tyckte det var så intressant. Då hade de ju en samling där de hade klätt sig gamla 1800-talskläder, gamla svenska äcklingar som hade flyttat till Amerika. Och så hade de en samling de satt i en kyrka. Och Anders Lundin gick igenom, hur är det nutida Sverige och hur är religionens roll? Och ja, de tappade alla haken. De blev så chockade och de började gråta och de kände nöd i sitt hjärta. Och en person, han som vann sen, han sa under tårar liksom att om jag någon gång kommer tillbaka, jag måste dela evangeliet i det här landet, om man tar bort det mest centrala. Så jag skickade ner till honom efter att programmet var över och sa det. Det var en jättebra idé, låt oss koppla på det. För det var fantastiskt hur de spontant bara kände, det här är fruktansvärt. Hur har de kunnat släppa religionen bara för det här? Det är jätteviktigt. Någon mer fråga?
Ja, hur ska man tänka strategiskt vad gäller skolan och liksom, för det är inte bara vår läroplan som säger det, också lärarna och skolledningar och allting, de är ju aktörer i det här i allra högsta grad, och liksom våra lärare där är också fram och sådär. Men hur kan vi vara en röst och inte bara liksom försöka påverka centralt hur läroplanerna blir och sådär, men också vi som verkar församlingar som verkar på lokal nivå och vi som är engagerade. Har du något som tips på att det sker?
För om man tittar på svensk läroplan nu, så kommer ju en motreaktion under den borgerliga regeringen 1991-1994 som är den läroplan som fortfarande gäller. Och det är en bra läroplan. Den är värdestyrd. Vi har 5 grundläggande värden som är bra. Vi har 4 fostransmål. Och det ska bygga på den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism som kommer ur kristen tradition. Det är en jättebra läroplan. Så att varje gång som man möter intryck då, eller uttryck från sina barns klasser eller barnbarns klasser, så kan man ju faktiskt återkoppla till skolledningen. Jag pratade med någon nyss, och det har vi gjort också. När man för in till exempel yoga eller för in någonting annat som inte alls stämmer med den värdegrund som vi har, då får man kontakta. Även när det gäller relationsundervisning, då är det också saker som trycks på som inte alls stämmer med den värdegrund som vi faktiskt har i skolan. Och då kan man kontakta skolledare eller lärare och säga, vänta nu, som föräldrar så har vi alltid rätt att skicka med förtroende våra barn till skolan utan att de ska påverkas osakligt i förmån för en eller annan riktning, står det skrivet. Och det gäller naturligtvis också för aggressiv sekulär riktning eller så här hyperindividualistisk relationssyn som inte stämmer med läroplanen. Så att det kan vi göra, vi kan göra det frimodigt, därför att där har vi lagtexterna på vår sida, vi har de här förarbetena. Det har vi gjort en rapport på också som ligger på Klappans hemsida. Om konfession i skolan, både stärka lagstödet för religion och kristen tro i skolan, både i svensk lag, förarbeten och internationell lag. Och även naturligtvis för kristna friskolor att de ska få finnas, även vad skolministern nu säger. Så är det ju faktiskt så att internationell rätt så finns den rättigheten starkt. Så där är det ibland som svenskar att vi backar undan om vi tänker att ja, men någon kanske blir lite sur om jag säger någonting. Och om man tänker sig istället en fransman eller något sånt där som blir frustrerad, då går han på, han bråkar och stökar. Och vi är kanske lite för snälla som svenskar ibland. Så lite mer portugisiska eller något sånt där. Ja.
Jag har nu del då i arbetslivet. Jag som arbetstagare, man ska ju liksom självklart lyssna på det om det stämmer och så. Liksom, att till exempel friskvård, hälsovård. Personalen, arbetsgivaren vill ju främja hälsa för sin personal, och det är ju bra. Men då är man ju så som konstant, mindfulness och allt det här, wow. Och att det ska bli så fritt. Och det känner jag snabbare. Jag har lite olika sätt att då lyckas på olika vägar, smita undan liksom. Måste vara lite smart då. Så att man ja,
jag vet inte,
det
reagerar
jag på. Det tvingar jag på.
Mm. Och vi har ju religionsfrihet i landet. Så att det är ju inga tvingar någon i något konfessionellt och mindfulness. Det är ju även om det kan ju vara olika nivå på det konfessionella i det naturligtvis. Ja. Men det har ju en buddhistisk, en panteistisk ursprung. Så att det är klart, ibland kan man göra som du säger, att man kan glida undan lite snyggt. Och så har ju många gjort som har arbetat som barnmorskor i förlossningsvård. Man har som glidit undan det här med aborter runt det. Och vissa har tagit bryden och då har de fått mycket stryk. Men vi hoppas ju fortfarande på att Europadomstolen ska ta upp det fallet och slå fast tydligare när man tar strid. Så att det får man ju ha använt ledning i när man ska glida åt sidan och när man faktiskt ska konfrontera. För vi har rätt att konfrontera.
Jo, för att jag har ju frågat faktiskt till chefen, men det är faktiskt lite religion här. Hon har bara tittat på mig, vad är det du säger? Mm. Jo, det är
ja. Och då kan man ju dela texter, man kan dela information. Jag vet inte säkert om vi har någon text om man kan läsa på hemsidan, men det finns ju massa andra bra naturligtvis som vi kan hitta på nätet och dela. Och så var det något ytterligare.
Ja. Jag skulle vilja komplettera det här med mindfulness eftersom jag har jobbat som barnmorska i många år. Och där hade vi, innan mindfulness ens fanns på folks läppar, så pratade vi om muskulär avslappning. Och det är ju helt enkelt bara ligga ner och lära sig en metodik att slappna av. Det egentligen går ut på samma sak, men det är totalt borta från kartan. Men min fråga, det gäller det här med vad svenska folket är roat utav idag. Går vi hem och tittar på TV, så tycker jag att TV har ett enormt ansvar för vad vi är roade utav. Och det mesta går ju ut på våld, mord och misshandel och ja, fruktansvärda saker. Och jag tänker, hur kan en familj sitta där och vara road av det? Det går emot mig alltså. Jag förstår det inte.
Nej, det förstår inte heller. Det är onda som jag inte vill. Vi är lite konstiga som människor. Men tänk på, om ni nu går hem och ska titta på Melodifestivalen ikväll. Det är ett väldigt starkt kulturuttryck i Sverige. Och där kan man ibland se en lite positiva inslag. Att när det är något som är gräsligt budskap, då kommer det ofta sist för de sista åren. Det tycker jag är uppmuntrande. Som bara handlar om oro och liksom allting är meningslöst. Det ska jag knäppa grejer. Då blir det bortröstat. Vi får se vad som händer ikväll. Om det blir något bra eller om det blir något dåligt. Kan man diskutera det i alla fall. Ja, ska vi ta en sak till innan vi stänger butiken?
Jag tror att nyckeln ligger mycket i det som du säger. Att vi måste, jag funderar på det ganska många år. Att vi måste börja stå upp mer för vår egen tro. För att jag menar, där kan man också se. Jag som jobbar som HR-chef i hela Europa. Att liksom, är jag i Frankrike, England, där. Där står de ju upp för sina grejer. Så, nej, men det här är en kyrkdag, då går vi liksom. Eller så, så kommer man till Sverige. Nej, men vi vet att du är kopplad till din kyrka. Så försök och liksom, oh, det där kan du inte säga. Bara, men alltså, hallå. Men jag tror också att vi är rädda för att säga ifrån. Vi är rädda för att anmäla TV när de klampar i diket. Man får trampa på den kristna tron hur som helst utan att vi säger ifrån. Vi har aldrig tagit stoltheten i att vara kristna, utan vi
absolut. Ni vet, när det står tipparstorm i rubrikerna, då är det kanske 10 personer som har hört av sig. Det krävs inte så mycket mer. Och vi är ju betydligt mer än 10 personer här. Så tycker ni att det är något gräsligt när jag kommer vidare till valen ikväll, då kan vi skriva, det här var gräsligt, det här ska ni inte återupprepa. Då är det en tipparstorm. Ja. Så en uppmuntran till det. Uppmuntran var mer frimodiga. Ska vi låta pastorn avsluta?
Ja, jag bara säga något.